Fet av bibelstudium. Det är första gången vi har bibelstudium här, så jag hoppas att ni kan känna er ganska hemma i soffor och i bänkar. Jag har ingen mikrofon, ni där bak, ni kan ju bara liksom ropa högre, men jag brukar prata starkt, så det är mer synd om er här framme kanske snarare. Så vi får se. Vem är Gud? Det skulle jag påstå är en av de allra viktigaste frågor man kan ställa sig. Vem är Gud? Om han finns, hurdan är han? Och idag kommer jag tala om en av kristendomens mest fundamentala liksom, sanningar, läror om Gud. En sån lära som för vissa kanske tycker är bizarr, absurd, något som låter som ett svårt mattetal. Hur är Gud 3 och 1? Denna läran, treenigheten som vi har pratat om, tror jag är goda nyheter. Det är inte bara någonting förvirrande, jag tror det är goda nyheter. Och jag tror det är värt som kristna att återgå till frågan: vem är Gud? Och om igen påminna oss om den lite märkliga sanningen, treenigheten. Det är en sån lära som låter i första anblick absurd. Gud är 3 i någon bemärkelse och 1 i en annan bemärkelse. Men jag tror, ju mer vi dyker in i den här sanningen, så tror jag vi kommer känna: bara Gud kan uppenbara det här. Det här är inget människor hittar på. Om människor hittar på en ny religion, då hittar man inte på treenigheten. Den är så annorlunda, så märklig. Men jag tror ju mer man gräver så inser man, aha, det här är svaret på allt av vad Gud är. Så upplägget idag är att vi kommer egentligen brottas med 2 frågor. Första är lite mer intellektuell. Vad är treenigheten och hur får man ihop treenigheten? Och den andra frågan kommer vara: varför är treenigheten goda nyheter? Och det kommer vara, jag kommer undervisa, jag kommer varva av lite ibland med korta liksom diskussionsfrågor där ni får samtala lite med varandra, fylla på kaffet. Jag hörde att hälften finns kvar, så det finns mycket kaffe kvar. Och sen i slutet av dagen så kommer, eller dagen, kvällen, vi kommer bara vara här, vi kommer sluta 7:30, så det låter som att det är mycket längre än vad det är. Men i slutet av det här bibelstudiet kommer det finnas tillfällen att ställa frågor om man har sådana. Så låt oss börja då med vad treenigheten är för något. Och vi kommer vara bibelfokuserade. Och den första grejen värd att notera som kan låta lite skrämmande är: ordet treenighet förekommer 0 gånger i Bibeln. Ordet förekommer aldrig i Bibeln. Ni behöver inte oroa er. Jag tror vi kommer se att det finns goda skäl till varför vi använder det här ordet. Men själva ordet förekommer aldrig. Utan Gud beskrivs med andra ord. Så om vi bara går till första versen i Bibeln, så står det så här: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Genom hela Bibelns berättelse så beskrivs det att det finns en enda Gud. Och denna enda sanna guden är källan till allt. Han har skapat allting. Och så sett, redan där särskilde sig den judiska tron och den kristna tron från majoriteten av alla religioner i antiken. Det var väldigt få utanför kristendomen och judendomen vid liksom Bibelns tid som trodde att det fanns en Gud. Hela antagandet i liksom antik religion var det vi kallar politism. Man trodde att världen var fylld av flera gudar. Och de här gudarna var inte, de var inte allsmäktiga, de var inte allvetande. De var som oss fast starkare, lite mäktigare. Och världen var egentligen en kaotisk värld där gudarna bara stred mot varandra. Och det var liksom en kamp om makt på olika sätt. Så därför tänkte man att det är ingen idé att försöka undersöka världen vetenskapligt. Världen är kaotisk, för det är bara gudar som vill åt olika håll. In kommer judiska religionen och kristen tron, som insisterar på att det finns en enda gud. Det här särskilde sig också från österländska religioner där man ibland anammade det som kallades panteism, som har fått ett nytt uppsving liksom i New Age, där man snarare tänkte att Gud är någonting opersonligt. Gud är ingen personlig varelse. Gud är allt och skapelsen är Gud. Det är typ avatarer liksom, så här, lite konstiga relationer till träd och sånt som sker i dem. Men kristen och judisk tro insisterar på det vi kallar monoteism. Det finns endast en sann Gud. Och det finns flera verser som bekräftar det här i Bibeln. Psalm 86. För du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Och i Jesaja 44 hör vi Gud säga: jag är den första, jag är den sista, utom mig finns ingen Gud. Så Bibeln insisterar på att det finns en enda Gud. Och det är då liksom en utmaning då. För vi kommer se snart att kristendomen påstår: ja, det finns en enda Gud, men det behöver kvalificeras lite. För vi kommer snart se att tre personer beskrivs som Gud, men samtidigt så beskrivs det som att det endast finns en enda Gud. Om vi går till Gamla testamentet så kommer vi märka att treenigheten är inte tydlig i Gamla testamentet. Det är därför judar idag inte tror på treenigheten, för treenigheten är inte tydlig. Men jag tror i Gamla testamentet så får vi hintar om att denna enda sanna guden är lite mer komplicerad än vad det först verkar. Så redan i skapelseberättelsen, där den enda sanna guden skapar allting, så börjar han tala på lite konstiga sätt för att vara en enda gud. Han börjar switcha mellan plural och singular på konstiga sätt. Så i första Mosebok kapitel 1, vers 26 och 27 står det så här: Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin, tillbaka till singular, avbild. Till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Som är lite förvirrande. Det ena stunden talar Gud i vi-form, andra stunden talar Gud i liksom singular, sin och han och så vidare. Vad händer här? Kanske kan man först tänka att man vet att England är det vanligt att drottningen, nu kungen antar jag, gör det här. Att kungen är den enda i England som får säga vi om sig själv. Liksom. Man pratar om liksom ett kungligt vi. Att kungen får tala i vi-form. Och så kan man tänka, är det det Gud gör? Liksom, han bara agerar som en kung. Problemet är att så fungerar engelska. Hebreiska så talade aldrig kungar i vi-form. Så det är liksom inget kungligt språk på hebreiska att tala i vi-form. Ibland har vissa bibelvetare försökt fundera på, det här viet, kan det vara att Gud beskrivs ofta att han hänger med massa änglar i himlen, ett litet entourage? Är det som att Gud säger, vi skapar Gud, skapar människan? Problemet är att det står att de skapar till Guds avbild, inte Guds och änglars avbild. Änglar är någonting annat än Gud och vi beskrivs aldrig bara änglars avbild. Så sett så tror jag det här är något lite mystiskt redan i Gamla testamentet. Jag tror det finns fler texter i Gamla testamentet där Gud beskrivs alltid som en gud, men ibland beskrivs han lite i plural, ibland beskrivs de två Javé på lite konstiga sätt, och man undrar hur får man ihop det här. Så det fanns vissa judiska sekter som försökte prata om två krafter i himlen, två olika personligheter på något sätt i Gud, för man upptäckte fler texter där Gud börjar prata i plural på märkliga sätt. I Jesaja 6 så beskrivs det: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och jag tror att det här antar, eller det här är treenigheten fast dold, som skulle bli uppenbarat tydligt i Nya testamentet. Det fanns en teolog, B.B. Warfield, i början av 1900-talet så gjorde han jämförelsen av att Gamla testamentet är som ett släktrum. Vi kan tänka det här rummet liksom. Tänka det helt nedsläkt. Man kan liksom kolla lite på konturerna, massera det lite möbler och så, men det är lite svårt att se allt som sker i rummet. Men när Nya testamentet är som att någon tänder lampan, och plötsligt så ser vi allt som var i rummet, fast nu tydligt. Det som såg ut att vara konturer ser vi nu, ja, det är en stol, det är en tavla, det är en möbel och så vidare. Och lite så tror jag det är med hur Gud beskrivs i Gamla och Nya testamentet. Gud uppenbarar sig i Gamla testamentet, men det är som att det kommer med ljus och en klarhet. När fadern sänder sin son till världen och fadern och sonen sänder den helige ande. För nu uppenbarar Gud mer det här mystiska viet, vad det innebär. Så när vi kommer till Gamla testamentet så börjar vi märka att plötsligt så bekräftas tanken att det finns endast en enda Gud. Men tre olika personer börjar associeras med Gud. 4 vers 6. En är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Jesus som Gud, till exempel i Johannes kapitel 1. I begynnelsen fanns ordet. Ordet visar sig sedan när det var Jesus. Ordet fanns hos Gud. Ordet var Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Nu hoppar jag över till vers 18, om det inte är så tydligt här. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Och vi kan ta den heliga ande. Jag kan hoppa över den första texten och bara hoppa ner där till andra Korintherbrevet. Där det står Herren, som är ett sätt att prata om guden i Gamla testamentet, Javé. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och plötsligt i Bibeln så möter vi dessa tre personer. Och de beskrivs tillsammans flera gånger. Nåd från vår Herre Jesus Kristus. Kärlek från Gud, som syftar på fadern här. Och gemenskap från den heliga anden åt er alla. I Matteus 28 så beskrivs det hur Jesus kallar folk till att döpa folk i faderns och sonens och i den heliga andes. Och så kommer det på grekiska i singular namn. Tre olika namn, men ändå singular namn. Det är någon form av mångfald här, men det är också någon form av enhet. De är ett. I en av de kändaste liksom, berättelsen av Jesus, så beskrivs det hur Jesus ska döpa sig. Och fadern kommer och uttalar sin kärlek. Det är en läskig bild, vi väntar med den. Uttalar sin kärlek till sin son och säger: detta är min älskade. Han är min utvalde. Och så beskrivs det hur den heliga ande flyger över Jesus och smörjer honom. Och här märker vi att det här är tre olika personer. Fadern säger saker till sonen. Man skiljer på dem här. Om man skulle spela in det här som film hade man behövt tre skådespelare, om du vore räknas som skådespelare. Men man hade behövt tre olika för att kunna återge vad som sker här. Och här kommer då spänningen, och det är därför att den här förvirrande bilden. Bibeln presenterar Gud alltid som en Gud. Samtidigt är Fadern Gud. Sonen är Gud. Anden är Gud. Är det här något som bara är ologiskt? Jag är övertygad om att treenigheten är inte ologisk. Jag tror den är logisk, men mystisk. Det är två olika saker. Ologiskt är att det går inte, det hänger inte ihop. Det är motsägelse som inte funkar. Men jag kommer vilja liksom hålla fast vid att treenigheten är mystisk. Vi kommer aldrig kunna greppa det här liksom helt fullt ut. Men jag tror vi kan se att treenigheten i alla fall inte är ologisk. För vad är det vi menar med treenigheten? Vi kan börja med ordet treenighet. Jag nämnde innan att Bibeln nämner aldrig ordet. Det var för att när kyrkan läste Bibeln så behövde de hitta på ett ord som beskriver det här. Beskriver att det finns en enda Gud, men i den här guden finns det på något sätt tre olika personer. Och då valde man det latinska ordet trinitas, som betyder treenig. Och då insisterade man då på att påståendet är att det finns då en Gud, men tre personer. Hur ska vi förstå detta? Låt mig börja med vad det inte betyder. Vad det inte innefattar. Det första är att det här är inte politism. Vi tror inte på tre gudar, utan Bibeln insisterar på att det finns en enda gud. Så liksom, det är en väg vi inte kan gå. Vi kan inte säga att det finns tre gudar. Det är för mycket i Bibeln som går emot det. Andra personer har försökt lösa någonting som kallas arianism, som är typ en tidig version av Jehovas vittne, kan man säga. De försöker säga sonen och anden är inte Gud med stort G. Jesus är kanske ärkeängeln Mikael, har man ofta sagt. Som är mäktig men inte Gud. Problemet är att Bibeln beskriver Jesus och anden om och om igen som guden i Gamla testamentet. Som Javé, man citerar texter om den enda sanna guden i Gamla testamentet och säger, det här handlar om Jesus. Det här handlar om anden. Som innebär, sonen och anden är inte mindre gudar, de är Gud på riktigt. Och då kommer vi till det vanligaste missförståndet i kyrkan. Och vi vill bara direkt säga, det här är inte så man ska tänka. För när jag undervisat där på bibelskolan och har varit med om någon sagt, äntligen förstår jag treenigheten, så har de inte fattat att jag har försökt förmedla. Det här är missförstånd av treenigheten, så jag hoppas ni hänger med. Nästa punkt är inte treenigheten, men det här är vanligt att hamna i detta. Detta är någonting som kallas modalism. Modalism håller med om att det finns en enda gud. Men man beskriver det här treet inte som tre olika personer, utan som tre olika roller. Ungefär som att jag är en lärare, jag är en man, jag är en son. Tre olika roller i en person. Eller en person som jobbar lite så deltid som busschaufför, deltid som städare, deltid som pilot. Tre olika roller i en person. Och då är det vissa som ibland hamnar i fällan att tänka att det är vad vi menar med treenigheten. Som att Gud är deltid lite fader och sen byter han jobb och så bara switchar han över till sonen. Och så switchar han över till anden. Så är det som att Gud är egentligen en person, men han har olika roller. Det vill jag säga är inte bibliskt. Delvis så märker vi att de här är tre olika personer. Jesus kan be till sin fader. Man behövde de här tre olika skådespelarna vid dopet, för de är tre olika personer. Fadern kan förklara över sonen, du är min son, min älskade. De är olika personer. Och det betyder, fadern dog inte på korset. Endast sonen gjorde det. Sonen gavs inte ut på pingsten. Det var den heliga ande. Och för att förtydliga där så har kyrkans historia så har man använt någonting som man kallar den trinitanska skölden. Så här ser den här trinitanska skölden ut. Där man försöker förtydliga vad treenigheten är. Fadern är Gud. Jesus är Gud. Anden är Gud. Men fadern är inte sonen. Sonen är inte den helige ande. Den helige ande är inte fadern. Och det här är en rätt så vanlig, liksom så här lätt grej att tänka fel. Jag vet en modern lovsång som jag ska ge som ett förslag, som ett exempel som jag tycker antyder på det här. Man kan snälltolka där, så vi kan säga att vi snälltolkar där ihop och vi kan tänka att olycklig formulering bara. Men en populär lovsång, jag har den på engelska och svenska, sjunger så här: We are ransomed by our father through the blood. Vi är söner, vi är döttrar och befriade av fadern i hans blod. Hela sticket så nämns bara, det är ett stick av en sång. Hela sticket så nämns bara fadern som ett subjekt i meningen. Det låter då som att det syftar på hans blod. Och det är egentligen modalism. Vi kan snälltolka det här i att det är liksom en vag referens till Jesus blod om man var bara otydlig. Så vår snälltolkning är, det var otydligt. Men det kan vara bra bara notera det. Att vi kan börja märka det, aha, det där kan låta så där. Och varför reagerar inte fler kan man undra. Kanske vi pratar om treenigheten lite för sällan. Vad kan vi göra då för att förstå treenigheten? Innan jag fortsätter kommer jag vilja att ni bara samtalar runt borden. För er som är uppväxta i kyrkan eller för er som har liksom tagit del av undervisning. Har ni stött på några analogier, några jämförelser för att beskriva treenigheten? För om man har varit i kyrkan och fått undervisning, då har man säkert hört någon jämförelse, en analogi, försöka beskriva treenigheten. Så tänker jag, ni kan ta några minuter, oavsett om ni tycker den är bra eller dålig, bara droppa vad ni har hört. Så fortsätter vi strax. Det är på ett sätt hjälpsamma att börja tänka och på ett sätt alltid vilseledande också samtidigt. Så det finns någonting hjälpsamt med vissa av de här, börja tänka till. Men de är också ofta väldigt vilseledande. Därför kan de alltid vara bra att komma igång med liksom att tänka på något sätt. Till exempel ägget eller så. Jag kommer ta upp ackordet sen som en, jag tycker är en av de bättre där. Ett skal, det vita liksom, det gula och så. Tre i någon bemärkelse, ett i någon. En del av de här är ju också bra på att visa heresier och så här, typ vatten är så här väldigt hjälpsamt kan det låta som, men problemet med vatten är att det leder till modalism, för att det är någonting som kan vara i fast form, gasform och vätskeform, flytande. Men de är inte det samtidigt. Liksom så här. Det är alltid liksom ett tillstånd i taget. Det är som att den byter roll och den byter liksom funktionen, ungefär som modalism, ena stunden son, ena stunden liksom vätska, andra stunden gas och så vidare. Och många av de andra, ägg och apelsin, kan låta som att det här är bara tre olika delar av Gud. Som i en bemärkelse, om man tänker för länge på det där, kan leda till ett så vilseledande spår. Men det vi behöver klargöra först är, när vi säger att Gud är treenig, så säger vi Gud i tre i en bemärkelse och ett i en annan bemärkelse. Alltså, de är inte tre och ett i samma bemärkelse. Låt mig förklargöra vad jag menar. Något av det mest klargörande är kanske en triangel. När vi säger att Gud är treenig, så är det inte som att vi säger att Gud är tre hörn och ett hörn samtidigt. Vi säger att Gud är tre personer och en Gud samtidigt. Ungefär som den här triangeln har tre hörn men är en triangel. tre i en bemärkelse och ett i en annan bemärkelse. Och det är viktigt här med de här bokstäverna. Det här är tre distinkta hörn. De är olika. Vi har hörn A, hörn B, hörn C. Det är tre olika hörn. Men de är en treenig. Tillsammans är de en treenig sak. Musik är hjälpsam tycker jag. För en grej som är kanske en grej som gör treenigheten så svårt är att vi försöker visualisera någonting fysiskt. Och tänk om en treenig gud inte kan vara en fysisk varelse i liksom vår värld. Och då är det väldigt svårt att visualisera det. Då kan det vara hjälpsamt att tänka på musik som använder någonting som inte är liksom någonting visuellt utan någonting som vi hör. Så i ett ackord så har vi tre distinkta toner, tre olika toner. Så här har vi ett C-dur, de har C, E, G, de är distinkta. Men tillsammans blir de ett ackord. Och ljudet liksom går ihop. Liksom. De är ett ljud liksom, tillsammans. Men det är fortfarande tre distinkta toner. Nästa sätt att liksom börja liksom väcka tankar är att tänka på olika dimensioner. Nu låter det här mer avancerat än vad jag kanske menar. Men det här är någonting som en kristna tänkaren C.S. Lewis noterade. Så en del av er spelar säkert tv-spel eller ser film om man är van att prata om 2D och 3D. Det är egentligen olika dimensioner då. Någonting är tvådimensionellt, någonting är tredimensionellt. Och olika dimensioner kan göra olika saker. Så en dimension, då kan man liksom bara måla ett streck åt ett håll. Det är vad en dimension innebär. I en tvådimensionell värld kan man ta det där, ett streck, men nu plötsligt börja kombinera åt två olika håll här. Vi har både liksom höjd och bredd. Så det är fortfarande liksom det här strecket, fast plötsligt kan man kombinera det. I en tvådimensionell värld kan man börja kombinera det på nya sätt. I en tredimensionell värld så kan man lägga till samma typ av streck, men nu är det ett djup plötsligt. Så det är egentligen samma typ av struktur, fast plötsligt finns ett djup. De här strecken kan plötsligt gå in och bilda nya typer av objekt. En kub är helt omöjligt att föreställa sig i en endimensionell värld eller en tvådimensionell värld. Men i en tredimensionell värld kan man börja kombinera de här sakerna på nya sätt. Och den kristna tänkaren C.S. Lewis lekte lite med tanken. Är det kanske så med Gud? I vår värld känner vi bara till varelser som är en person. Liksom, det är omöjligt att tänka sig en varelse, ett ting som är mer än en person i den bemärkelsen. Men om Gud inte begränsar till våra dimensioner, varken första eller andra eller tredje eller fjärde dimensionen, då kanske personer och gudom kan kombineras på sätt när Gud är liksom bortom tid och rum. Och så sätt försökte C.S. Lewis få oss att tänka lite vidare kring hur en gud kan vara tre personer. Varför det är svårt för oss att föreställa oss. Det är för vi känner bara till hur saker och ting förhåller sig i vår dimension, men inte dimensioner bortom. Låt mig avsluta med en liknelse som är jätteproblematisk. En vän blev arg att jag skulle ens ta upp det. Det är mitt sätt att säga, ta det med en nypa salt. Men en känd, för jag kommer jämföra Gud med en hund, han tyckte det var olämpligt. Jag menar inte Gud är en hund, det är en liknelse. Men det finns andra problem med den här liknelsen. Jag kommer motivera problemet. Men en känd filosof, William Lane Craig, har gjort jämförelsen med grekisk mytologi. Så finns det en hund, Cerberus, som är en hund. Men det är tre huvuden. Det är tre olika personer i det här hundväsendet. Och William Lane Craig då, den här filosofen, säger att det här kan vara en liksom första steg att börja tänka. Hur kan en varelse vara tre personer. För de här, det här är ju tre olika personer kan man kanske säga. För de olika förstånd och så. Den liknelsen kan vara hjälpsam bara för att fundera på hur kan tre personer vara i en liksom varelse. Men det finns en anledning som gör den liknelsen problematisk. Det är att en sån hundvarelse har tre viljor. De här hundarna kan bråka med varandra, de kan vill gå åt olika håll, de behöver inte vara enade. Och så sett är en sån jämförelse helt liksom olämplig för att beskriva Gud. För Gud i Bibeln beskrivs som att ha egentligen en vilja. De agerar alltid i enhet. Det beskrivs aldrig att fadern kan vilja det här och sonen vill åt ett helt annat håll. Men snarare så beskrivs Gud alltid helt enad i en. Så, gott. Hoppas ni fick ett gott samtal. Så hittills har vi mest försökt fundera på liksom, vad innebär det Gud är tre och Gud är ett. Och vi har försökt säga att Gud är tre en viss bemärkelse. Det är att Gud är tre personer. Han är ett i en annan bemärkelse. Att han är en Gud, ett gudaväsen. Även ordet väsen kan vara lite låter som en varelse som annat. Men Gud är tre och ett, och det är svårt, det är liksom, den bemärkelsen inte ologiskt, det är ologiskt om vi sa Gud är tre gudar och en gud samtidigt, det vore ologiskt. Det är fortfarande väldigt mystiskt, för det är liksom, vi kan inte föreställa oss det här, det går bortom våra dimensioner, det är därför alla analogier på något sätt är begränsade, men vi kan ha tro att det här är en enda gud. Men det viktigaste när vi pratar om treenigheten är egentligen vara mer bibelfokuserad. Och då tror jag att vi kommer se, aha, det här är någonting vackert. För treenigheten tror jag uppenbaras för hela världen som ett ljus när fadern sänder sin son. När den här liksom frälsningsplanen för 2000 år sedan börjar liksom nå sin fullbordan. Och plötsligt när vi läser Nya testamentet så är allt om fadern, sonen och den heliga ande. Hela evangeliet är format efter treenigheten. En far som älskar världen, han sänder sin son för att ge sitt liv. Och de ger av sin ande. Så sett så är evangeliet liksom format efter treenigheten. Treenigheten är källan till de goda nyheterna. Och då kan vi backa bak ett steg. För en annan grej som uppenbaras med ännu större tydlighet, men det finns i hela gamla testamentet, men med ännu större klarhet, det är den här bekännelsen att Gud är kärlek. I första Johannesbrevet beskrivs det: Gud är kärlek. Och om man läser gamla testamentet blir man inte förvånad, för det är en enormt kärleksfull Gud som beskrivs. Men Nya testamentet stryker under, liksom under det här. Gud är kärlek, som innebär att allt vad Gud gör och allt vad Gud är i kärlek. Han regerar i kärlek, han skapar i kärlek, han dömer i kärlek, han räddar i kärlek. Allt vad han gör är kärlek. Och i kyrkans historia så har man ofta insisterat på att anledningen Gud är kärlek är för att Gud är en treenig Gud. Källan till att Gud är kärlek, har man sagt i 2000 år, jag tror att det är bibliskt, är att anledningen Gud är så fylld av kärlek är för att han är fader, son och helig ande. Så ett tankeexperiment som kristna har gjort egentligen genom tiderna har varit: om Gud inte var en treenig Gud, om Gud var en sån här enpersons Gud som folk tar för givet ibland, vad gjorde den här guden innan universums skapelse? Det är liksom ett tankeexperiment kristna har gillat att göra. Så om Gud inte var en treenig Gud, vad gjorde en sådan Gud innan han skapade allting? Så har man noterat, så har man ställt frågan: vad har en sån här Gud, vad kan en sån här Gud älska, till exempel, om vi tar den frågan? Jo, sig själv bara. I all evighet har den här guden bara kollat i en spegel och sett hur underbar man själv är. Och det betyder att första gången Gud testar att ge vidare kärlek i någon bemärkelse är när han skapar universum. Så sett så är Gud lite så beroende av skapelsen för att kunna älska något annat, kunna ge av kärlek. Och därmed så påverkas gudsbilden ganska rejält, och det påverkar också rätt mycket varför Gud behövde skapa världen. Om man undrar, är den här guden osäker? Behöver han liksom lite bekräftelsebehov? Behöver han liksom testa, experimentera hur det är att älska något annat? Men så har de kristna sagt, om Gud är vad Bibeln insisterar på, om Gud är Fader, Son och Helig Ande, vad har Gud gjort innan liksom han skapade allting? Jo, Jesus säger, Fader, du har älskat mig redan före världens skapelse. Vad gjorde Gud? Jo, Gud älskade. Och i all evighet så har Fadern älskat sin son, gett av sitt liv till sin son. Sonen har älskat sin fader, gett av sig själv till honom. Och de har älskat anden och gett av sig själv till dem. I all evighet har Gud älskat. Bara varit kärlek som ger, kärlek som ger i all evighet. Och därmed när Gud skapar världen så är det inte utifrån bekräftelsebehov. Det är inte utifrån att experimentera. Utan anledningen Gud skapar världen är för att fler ska få njuta av den kärlek som finns mellan Fader, Son och Helig Ande. Och här kommer det fantastiska som gör här att de goda nyheterna är skrämmande goda. Det är när Gud börjar prata om frälsningen och hur frälsningen är kopplad till treenigheten. Och då säger Jesus saker som jag hade aldrig vågat påstå. Jag har svårt att tro det kraft. Men Jesus säger det, så jag tvingas att tro det. Det är saker som är så absurt som det här. Jesus säger så här, det är så här fras man läser förbi så snabbt. Man bara, är svårt att ta in helheten. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Hör ni tyngden i de orden? Alltså den typ av kärlek som har funnits i all evighet. Den här perfekta kärleken som Fadern har haft för sin son. Den här underbara som gör att han säger, du är min son, du är min älskade. Den säger han att han har älskat oss med. Den typ av kärlek som Fadern har haft till oss igen, så har jag älskat er. Och det är inte bara Jesus som säger, jag tycker om er så mycket. Utan han säger samma sak om Fadern. Så i Johannes 17 står det så här. Jag i dem och du i mig. Han ber till Fadern. Det är alltså vi lärjungar. Ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och älskat dem så som du har älskat mig. Så den här guden, den här Fader, Son och Helige Ande som bara alltid älskat, älskat, älskat. Hela frälsningen handlar om att få inneslutas i den kärlek som fanns innan jordens skapelse. Den kärlek som fanns mellan Fader, Son och Helige Ande, den bjuds vi in till att stå mitt i. Det är den typ av radikala kärlek som kommer från en treenig Gud. Du hittar inte sån kärlek i en religion som inte bekänner en treenig Gud. Och därmed så tror jag vi kommer märka när vi läser text efter text hur allt vad frälsningen har att göra, så är det Fader, Son och Anden som försöker dra in oss i den ljuvliga, underbara kärlek som finns mellan Fader, Son och Helig Ande. Notera till exempel treenigheten i den här fantastiska bönen i Efesierbrevet 3. Där Paulus skriver så här. Därför böjer jag mina knän inför Fadern. Han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Så gå långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vad som beskrivs här är hur det är Fader, Anden och Kristus som är djupt involverade. Så att du och jag kan få kraften till att börja greppa bredden, längden, höjden och djupet av hans kärlek. Det behövs övernaturlig kraft enligt Paulus för att vi ska kunna börja förstå den här kärleken. Men det är en kraft vi får från den treenige guden, Fader, Son och Helig Ande. Och därmed så möts vi liksom hela frälsningen om och om igen. Är det ljuset av att vi innesluts i kärleken. Så i Efesierbrevet 2:8. Genom honom, alltså Jesus. Genom Jesus har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Och igen, hur den heliga ande tar boning i våra hjärtan. Ger oss kraft för vi ska få kunna njuta av denna guden. Och det leder mig till den här lite knepiga frågan om bön och treenigheten. Jag vet inte hur ert samtal var. Inte konstigt om ni tyckte det lite förvirrande. Vem ska jag be till? Är det Gud? Är det Fadern? Är det Anden? Och så vidare. Helt okontroversiellt borde vara att be till Fadern i alla fall. För det Jesus befaller oss, vår Fader. Om jag kommer säga någonting om att be till Jesus och Anden, men om man ska se ett mönster, snart kommer jag säga att det här är inte en regel, det här är inte vad som alltid gäller, men om man ska se ett teologiskt mönster för bön i Bibeln så kan man säga så här. Bön beskrivs ofta, och det här ofta är viktigt istället för alltid, ofta till Fadern i Jesu namn. I eller genom den heliga anden. Så om och om igen beskrivs i alla fall det första vi kan märka. Hur personerna i treenigheten är djupt involverade i bönelivet. Det vi kan notera är att i Bibeln finns det aldrig rakt av en bön till anden. Det finns ingen text som beskriver de ber till anden. Vi kommer strax ställa frågan, är det lämpligt att göra det ändå? Men vi kan bara notera, ingen text säger, och de bad till anden. Dock så är det många texter som beskriver att anden är djupt involverad i bön. I Efesierbrevet 6:18, gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Judasbrevet 1. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den heliga ande. Så sett så kan man i alla fall notera att anden beskrivs alltid djupt involverad. Att vi ska be kraften i sfären av den heliga ande. Men är det lämpligt att be till anden? Fadern är i alla fall lämpligt. Det har vi liksom bockat av. Vår fader alltid där. Det finns exempel när folk ber till Jesus. Vi har till exempel Stefanos. När han ska liksom stenas så ber han, Herre Jesus, ta emot min ande. Och det finns fler exempel. Det beskrivs, vänta med den. Nej, den fanns inte. Då var det inget. Vi väntar där. Men kan man då be, ni kan slå upp Romarbrevet 8. Ni har ju era biblar med, insåg jag, så jag behöver inte sliden. Vi kan slå upp Romarbrevet 8. Och vi kommer läsa vers 26. Romarbrevet 8, vers 26. Det är en ljuvlig text som beskriver återigen om anden och bön. Och så här står det i Romarbrevet 8, vers 26. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Har du någonsin varit med om att du har någonting har hänt i ditt liv där du känner bara bönesvar och sen inser, men jag bad aldrig. Jag har varit med om det, jag bara bönesvar, bara, men jag bad tekniskt aldrig, sett aldrig. Det är lite det jag tycker är så underbart med den här texten. För det är som anden ber när vi inte riktigt vet vad vi behöver be om. Så är anden med, för han bor i oss och vädjar för oss och ber utan ord och utan rop. Och därmed så märker vi att det här, heliga ande, även om ingen text säger vi ber direkt till anden i den bemärkelsen, så beskrivs det hur den heliga ande är djupt involverad i vårt böneliv. Och flera texter beskriver Jesus på liknande sätt. Vissa texter beskriver hur folk adresserar Jesus liksom rakt på. Ungefär 10% av bönerna i Nya Testamentet är direkt, liksom riktat mot Jesus. Men ibland beskrivs också hur Jesus är vår översta präst i himlen, representerar oss och vädjar för oss. Så man märker, den här guden är djupt involverad i vårt böneliv. Men, då går vi till frågan. Är det lämpligt att be till anden? Jakob bad så fint, kom helig ande. Gjorde han fel innan? Hoppas vi att jag säger ja nu. Eller nej. Eller, ja. Jag hoppas att du gjorde rätt här. Enligt mig. Så jag inte hänger ut dig. I kyrkans historia. Alla möjliga samfund. Så har man varit enig. Det finns säkert några undantag. Men i den stora liksom, konsensusen. Har man varit enig i alla tider. Med ett stort ja. Att man kan be till den heliga ande. Att man kan tillbe den heliga ande. Just för den heliga ande är Gud. Just för Gud, den heliga ande också är en person. Det är inte en opersonlig kraft. Det är en väldigt personlig kraft. En Gud som är person och är Gud. Och att vara Gud innebär att man är värd vår tillbedjan och vår ära. Så jag har till exempel en gammal antik bekännelse som alla stora kyrkor är enade om, Athanasius trosbekännelse, där det handlar om tillbedjan, och där står det: med detta är den allmänliga kristna tron att vi dyrkar eller tillber en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i att det att vi varken sammanblandar personerna eller sundrar det gudomliga väsendet. Och så går den vidare och prata person för personer. Fader, son och ande är värd vår tillbedjan, vår äran. Och därmed så har man alltid ansett det lämpligt att be kom heligande. Har alltid varit en lämplig bön för ber efter Gud. Och många böner är mer allmänt till Gud i Bibeln. Eller majoriteten av bönerna är allmänt till Gud. Och den heligande är Gud. Och därför ber folk: uppfyll den här personen med helig ande, så besvarar Gud denna bön. Anden hör bönen och gör detta. Men oavsett teknikaliteterna, jag tror inte Gud bryr sig jättemycket om att vilken person nämndes nu eller någonting sånt. Det är kanske orimligt om vi aldrig ber till fadern, eftersom det är rätt så vanligt. Och kanske vi bara, kanske gott att be till fadern och så. Och ofta ber vi nog kanske till Gud allmänt, som innefattar de olika personerna. Men det fantastiska är att det inte handlar om teknikaliteterna om det. Det fantastiska, den här guden är djupt involverad i vårt böneliv. Fader, Son och Ande är djupt involverade i vårt böneliv, oavsett om vi vet om det. Och därför vill jag lite avslutningsvis läsa ett citat av C.S. Lewis som jag tycker beskriver det här så vackert. Jag har citatet här på engelska, hoppas det är okej. Där det beskrivs hur en vanlig kristen, vad som händer när en vanlig kristen ber. Och det står så här. An ordinary simple Christian kneels down to say his prayers. He is trying to get in touch with God. But if he is a Christian, he knows that what is prompting him to pray is also God. God, so to speak, inside him. Alltså heligan, det tror jag sitter på mest här. But he also knows that all his real knowledge of God comes through Christ, the man who was God. That Christ is standing beside him, helping him to pray, praying for him. You see what is happening? God is the thing to which he is praying, the goal he is trying to reach. God is also the thing inside him which is pushing him on, the motive power. God is also the road or bridge along which he is being pushed to that goal, so that the whole threefold life of a free personal being is actually going on in that ordinary little bedroom where an ordinary man is saying his prayers. Så vad jag tänkte säga, jag tycker summerar så vackert att när vi enkelt ber, trötta på natten, är Fader, Son, heligande mitt ibland oss, i oss, vid oss och djupt involverad i vad vi gör. Och därför tror jag vi kan frimodigt tillbe Fader, Son och heligande och be till Fader, Son och heligande som den enda sanna Guden. Jag ber en kort bön och sen ser vi om vi har några frågor innan vi avslutar. Herre, jag tackar dig att du är nådefull och barmhärtig, Herre. Och jag ber att du ska öppna våra hjärtan för att se att du är verkligen god, Herre. När vi ser att du är sann och verklig, du är Fader, Son och Helige Ande.